Ja, då så ska jag återkomma och anknyta till det budskap som jag hade sist när jag predikade. Och då talade jag om den andliga sömnaktigheten som Jesus beskriver i Matteus, det 25 kapitlet. Och rubriken som sattes över den, det var andlig sömnaktighet råder. Och det är faktiskt så det förhåller sig. Och har du inte lyssnat på den så finns den ju på YouTube. Andlig sömnaktighet råder. Men jag vill återkomma till det här. För det är faktiskt ett av de mest aktuella budskapen som vi skulle kunna predika och föra fram. Och när det är på det här sättet så med denna sömnaktighet, den är livsfarlig. Så är det ju då ett nödvändigt uppvaknande som behövs. Nödvändigt uppvaknande. Det är ingenting som vi kan diskutera. Behövs det ett uppvaknande eller inte? Utan det är nödvändigt. Jag skulle vilja säga att det är absolut nödvändigt. Och därför må Gud skaka om oss och väcka upp oss. Så att vi förstår det här. För så allvarligt är det. Det ser vi i texten som vi läste i Matteus, det 25 kapitlet sist. Och det är ju Jesu egen undervisning. Så den ska vi ha respekt för. Och jag ska inte läsa om hela hans undervisning här. Om de 10 jungfrurna. Men jag läser den 10:e versen här som är en nyckelvers och som är själva upplösningen på den dramatik som vi möter här hos Jesus. Och då så står det så här. Jag läser från Svenska folkbibeln. Det förståndiga svarade. Nej, det var fel vers här. Vi tar nästa vers här bara. Ja, det är ju så små siffror här. Så här står det i den 10:e versen. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopet och dörren stängdes. Ja, det är ett väckelsebudskap som vi ska försöka stanna upp inför och inse omfattningen. Det är detta som kommer att ske när Jesus kommer tillbaka. Och min övertygelse är att det här är mycket nära. Och därför så måste ju också det andliga uppvaknandet ske nu. Här var det de som hade slarvat och de hade inte olja i sina lampor. Det började slockna. Och det är ju det andliga livet. Oljan är en bild på anden. Men därför så tänkte de, ja, vi försöker ordna till det här. Och så står det att de gick bort. Och de andra gick in. Och så gick de in till det bröllopet och dörren stängdes igen. Ja, det är något så oerhört tragiskt när det står här. Det står faktiskt så i den gamla översättningen här att de gick bort. Och det står också så i grundtexten. Även om det står att de bara gick för att köpa. Men de gick bort. Och det är det som är så talande. Vart gick de? Ja, faktiskt har vi svaret på det i den sista versen i Jesu undervisning här i det 25 kapitlet. Där han då avslutar den undervisning som är i hela det 24 och hela det 25 kapitlet. Och då står det så här. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Gå bort till evigt straff. Ja, det här är Jesu ord. Och det måste vi predika. Det är det han säger. Och det är oerhört. Då börjar vi förstå den allvarliga dimensionen som finns här. De gick bort till evigt straff. Så står det. Ja, och då så kan inte vi förändra det här. Vi kan inte tona ner det. Och har du gjort det, så be Jesus om förlåtelse. För i så fall har du gjort Jesus till en lögnare. För det här är vad han säger. Evigt straff. Men han står också till evigt liv. Gick de andra till. Ja. Och tror vi på ett evigt liv med Gud i himlen, så måste vi också tro på den andra. Annars så har vi ju inget evigt liv i himlen. Nej, vi predikar som det står. För det är ett väckelsebudskap. Och vi behöver verkligen väckelsebudskap. Och det här tror jag att vi har försummat. Och jag har sagt det tidigare. Jag har väl varit delaktig i det också. Inte predikat evighetsallvaret. Och det kanske gör då att människor inte inser sitt behov utav att ta emot Jesus och bli räddad. Men ser man detta, denna vers som jag läste här i den sista versen i Matteus 25, så blir man desperat efter räddning. För det är ingen tänkande människa som vill gå evigt förlorad till den eviga elden, som det står här. Evigt straff står det ju. Ja. Och det är just detta behovet som behöver uppväckas. Det är ju så att har vi inget behov, så söker vi inte hjälp. Till exempel om jag tar den bilden att är vi fullt friska, ja, då kan vi köra förbi lasaretten hur många gånger som helst. Vi har inget behov av att gå in där, för vi är friska. Och jag är rädd för att på samma sätt upplever människor det, som inte har hört det här allvarliga budskapet. Och de går förbi våra kyrkor i Sveriges land, men de går inte in. Därför att de har inte insett sitt behov av räddning och frälsning. Men när vi predikar den eviga förtappelsen också, så ställs de inför ett val och de förstår, jag måste bli räddad. Så har det alltid varit i väckelsetider. Man har förstått, jag går förlorad. Så upplevde jag det. Och det var det som drev mig till frälsning. Och det kan man fråga hur många människor som helst. Så var det detta evighetsallvar som gjorde att man förstod, jag behöver Jesus, jag behöver räddning, jag behöver frälsning. Ja, och det är det som vi ska presentera. Men då måste vi ju först uppväcka människorna som de förstår behovet av att komma in i våra kyrkor. För de har det mysiga lokaler och trevligt och allt möjligt. Så att annars kommer de inte in i kyrkorna. Men om vi får ett uppvaknande i den här förkunnelsen, så kommer vi att få se också det resultatet som skedde när man i frikyrkorna predikade himmel och helvete. Då visste människorna, det här är ett behov. Jag har ett val att göra. Och de gjorde detta valet. Ja, och känner du att du inte är på väg till Guds himmel, så ta emot honom redan nu här i inledningen av den här prediken. Så att du kan koppla av och vara frälst och salig. Halleluja. Då behöver du inte gå bort, utan du går hem. Hem till Gud. Det är han som har skapat oss. Och vi kommer tillbaka till ursprunget. Det är att gå hem. Ja, vad skönt att ha ett hem som finns och väntar på oss efter det här livet. Tänk att man hittar hem. Och jag har ju sett dessa människor som blir frälsta när de kommer hem och hittar hem. Då blir det glädje. Och det blir glädje i himlen, talar ju Jesus om. Det blir ju större glädje om en orättfärdig som vänder om än de 99 rättfärdiga. Ja, verkligen. Så nu ska vi ha glädjefest och få bedja med människor till frälsning. Och det är detta vi behöver. Och vi behöver det nu. Och vi behöver väckelsen nu här. Vi behöver predika väckelsebudskap. Ja, som väcker människor. Det är det stora behovet. Att få inte gå bort, utan gå hem. Och man kan ju ha gått vilse, om ni har den erfarenheten, man kan ju gå i skogen och man hittar inte. Men så glad man blir när man hittar hem. Ja, och det är i glädjen här, i frälsningsglädjen. Ja, så är det. Ja, och då så är det ju också så att det behövs ett andligt uppvaknande. Och det behövs ju då bland Guds folk. Ja, det är ju så. Det är ju därför Jesus säger här att det ska vara då med himmelriket. Och så berättar han om de här 10 jungfrurna. Och det är alltså på det andliga området. Och det här kan vi ju då behöva förklara lite då den här andliga sömnaktigheten. Så att vi förstår vad det innebär. Ett andligt uppvaknande. Ja, för det ligger på det andliga området. Det ligger ju inte på det fysiska. Ni som lyssnar nu, ni är ju fysiskt vakna. Det råder ju ingen tvekan om det. Men det är ju på det andliga området. Och det här behöver då upplysas. Ögonen, om de är tillslutna så behöver de ju öppnas. Det är då man ser andligt klart. Då får man ett andligt seende. Och det innebär ett andligt uppvaknande. Paulus skriver i Efeserbrevet 1 här och den 18:e versen. Han har en bön. Och så inleds bönen så här. Jag ber att ert hjärta ska upplysas så att ni förstår, står det i Svenska folkbibeln. Men i grundtexten, och det ser man också i noten här i Svenska folkbibeln, så står det att ert hjärtas ögon ska upplysas. Paulus ber för detta. Och vi behöver be för oss själva. Vi behöver ha ett andligt seende, för då så har vi upplevt ett andligt uppvaknande. Människan är ju skapt till ande, själ och kropp. Och hjärtat, det är hjärtats öga, stod det här. Hjärtat, jag läste i studiebibeln i det här i 5 band, står det. Hjärtat betecknar människans andliga natur. Alltså det är, och det är därför som Paulus använder det här uttrycket. Hjärtats ögon, det handlar om den andliga naturen. Ja, och det är den. Annars så ser man bara på vanligt mänskligt sätt. Och då finns det en lösning på detta. Och det är ju så att när vi läser då det sista sändebrevet i uppenbarelseboken, det 3:e kapitlet, Laodikea församlingen, så de hade inget andligt seende. Nej, de sa så här: jag har allt, jag är rik, jag behöver ingenting. Det var den andliga förblindelsen som hade drabbat dem. Men så kommer Herren och talar om det verkliga tillståndet, att man är naken och fattig. Och rådet för att få det andliga seendet, det säger han: smörj då dina ögon så att du kan se. Det behövs en andlig smörjelse. Och det är detta som behövs för att våra andliga ögon ska öppnas. Då får vi ett andligt seende. Och det är så välsignat. Då förstår vi andliga ting. Då förstår vi tillståndet. Då upptäcker vi hur det verkligen har stått till här. Och det är därför som Jesus manar på detta så väldigt allvarligt här. För det är ju faktiskt så att den som är andligt sovande, han ser inte så på det sättet. Nej, det är ju där den andliga sömnaktigheten kommer in. Men den som är vaken ser. Och den som är vaken kan väcka då det andligt sovande. Och här behöver vi vakna som hela kristenheten, att vi får ett riktigt andligt uppvaknande. Vi behöver ett andligt uppvaknande. Det skulle jag vilja stryka under här. Riktigt ordentligt. Och den här andliga smörjelsen för ögonsalvan, Tänk, förstår ni, när det var väckelsetider och då brukar man prata om andlig smörjelse. Det var andlig smörjelse i mötena, det var andlig smörjelse över förkunnelsen. Den var andesmord, det uttryck som vi känner till. Och det är detta som kan frigöra en väckelse och ett uppvaknande. Och därför behöver vi detta. Alltså, man kan vara fysiskt seende, man kan vara intellektuell och man kan tro att man ser och förstår så väldigt mycket, man är beläst. Men det är inte på det området som det ligger, utan det ligger på ett andligt område. Vi måste kunna skilja på det här som vi talar om. Det finns väldigt många intellektuella och som har läst väldigt mycket, men som till och med kristna då, men som inte inser det här med det andliga seendet. Och därför så behöver vi nu predika här. Vi behöver väckelsemöte. Om andlig sömnaktighet råder, så är det ju väckelse som behövs. Vi behöver väckas. Och tänk vad det skulle ha för betydelse om det vore väckelsemöte över hela kristenheten i vårt land. Ja, det skulle leda till ett andligt uppvaknande som vi har så stort behov av. Och därför behöver vi väckelsemöten. Vi brukar ju annonsera väckelsemöte här. Och jag hoppas det, att det får vara väckande. För om inte Guds församling vaknar, det är där det måste ske. Annars kan vi aldrig få räkna med ett andligt uppvaknande ute i samhället. Så därför så predikar vi detta budskapet, för att det är det stora behovet. Ja, vi går inte efter kyrkoårets texter. Jag läste om Levi Petrus när han skulle predika, så funderade han på vad är behovet i församlingen. Och så utifrån behovet predikade han. Han tittade inte efter kyrkoårets texter. Nej, utan vi beder, vi söker Herren och vi inser vad som är det andliga behovet. Och så predikar vi så att detta andliga behov kan uppväckas. Ja, jag vet inte vad jag ska använda för ord för att jag riktigt ska kunna förklara det här. Men jag ska fortsätta och ge lite exempel här. För det finns de som är andligt klarsynta. Tack och lov. Och på då finns ju uppgiften där att väcka. Och jag blev så väldigt glad när jag läste Himlen TV7. Den kristna kanalen där, när de skrev på sin hemsida en programförklaring varför de sänder sina program. Och bland annat skriver de så här, lyssna. Nu sover en stor del av församlingen djupt. I synnerhet den svenskspråkiga församlingen i Norden. Och det är henne vi är kallade att väcka. Det var det andlig klarsynthet. En stor del av den svenskspråkiga församlingen sover. Det står djupt. Ja. Och därför är kallelsen att väcka. Och därför är vi glada för de här kristna tv-kanalerna. För många gånger finns det riktigt väckande budskap där som kanske inte predikas i församlingarna. Och då är ju det här, jag har fler exempel här som är faktiskt som jag har fått del av själv på det här området. Och där Gud har varnat då olika personer över den andliga sömnaktigheten. Det är alltså inte bara detta att det finns budskapet här där Jesus talar om det här. Ja, han talar ju om det i den 25 kapitlet. Men så talar han alltså om då om den andliga sömnaktigheten. Och finns den andliga sömnaktigheten, då ser man inte heller det tidstecken som Jesus har gett i Matteus 24 kapitlet innan. Och det är därför som det är så tyst om tidens tecken och Jesu återkomst. Det är den slutsatsen som vi fullt kan dra. Det han talar om här i det 25 kapitlet. När det är en verklighet så hjälper inte undervisningen i det 24. Ja, men jag sa att jag har fått faktiskt lite mejl och brev och så här. Och det har kommit ifrån hela landet här och jag har skrivit ner det. Där man har fått syner och drömmar som just stryker under det här. För Gud använder också detta för att han vill göra oss medvetna om det andliga tillståndet och väcka oss. Och det vet vi kan ha drömmar och vi vaknar upp sedan och det har riktigt skakat om oss. Sådana väckande drömmar har vi nog haft allesammans på olika sätt. Och när vi vaknar upp då så har vi verkligen vaknat upp av drömmen faktiskt många gånger. Den första drömmen här hade en äldre kristen kvinna. Och vad hon såg var att en stor kyrka var fylld med sängar som människor låg och sov på. Så hör hon i drömmen en röst som säger: det är tid att vakna nu. Då ser hon hur en del gnuggade sig i ögonen och satte sig upp. En del brydde sig inte alls. De bara sov vidare. Hur tydligt är inte en sådan dröm om tillståndet? En annan dröm såg en kristen som jag känner. Och då så såg han sig själv stå på estraden i församlingen bredvid pastorn. Och när han såg ut över kyrksalen där såg han att församlingsmedlemmarna sov tungt. Och han vände sig då till pastorn och så säger: varför väcker du dem inte? Och pastorn svarar: jag försöker gång på gång, men de älskar att sova. Så talande dröm. Ja. Här är en annan, det var en troende kvinna som berättade för mig. Hon såg i drömmen pastorn hängande över talarstolen. Här var det pastorn och han sov i talarstolen. Hon gick fram och väckte honom. Då började han tala en stund, men sedan somnade han igen. Det var ju också en väldigt väckande dröm. Här har vi sett både församling och till och med pastorer kan drabbas av den andliga sömnaktigheten. En kvinna sände ett brev och berättade om en dröm hon hade. Och det här är oberoende av varandra, så att de har inte talat med varandra. Utan de har bara känt ett behov av att vi hör av oss här och berättar vad vi har drömt. Och det var hon såg då här att hon kom in i en kyrka. Och där låg människor och sov. När hon såg detta började hon också att bädda ner sig för att sova. Tänk att det kan vara ett sådant oerhört sovande tillstånd. Sömnaktighetens ande smittar av sig. Och hon upplevde: jag vill också sova. Och det är därför som vi behöver väckelsemöten. Hörrni, vi behöver väckande församlingar som är vakna, inte sovande. Och här behövs alltså då tydliga budskap som talar om det här. Och det här är ju bara några utav de här drömmarna och synerna som jag har fått del av. Då kan man ju fråga sig hur många andra har haft liknande som inte har kommit mig till del. Ja, hörni, det är väldigt viktigt att vi får det här andliga uppvaknandet. Och det är väldigt svårt här att riktigt forma orden, för det ligger ju på ett andligt område. Och då finns det ju olika tecken på att man är andligt sömnaktig. Och det är ju då som jag har sagt att sover man så som Jesus talar om i det 25 kapitlet, så ser man inte tidstecknen. Och man förstår inte heller det här med Jesu återkomst, att den är nära. Det gör man ju inte. Ett stort tecken på den andliga sömnaktigheten är just att Jesu tillkommelse inte predikas. Ja. För när man ser och tror detta, och det är inte svårt att se, det hålls predikningar. Och just nu hålls det en världsomfattande predikan genom den här pandemin som är totalt världsomfattande. Och vad Jesus har sagt så som ett tecken på sin tillkommelse. Och det ser man då, Lukas återger samma eskatologiska tal här i Matteus 24. Så säger han om pest och epidemier. Och det är detta som sker nu. Och ingen har väl kunnat undgå att veta om att det finns. Du kan inte slå upp en tidning eller lyssna på en sändning. Utan i regel så är ju det första det talas om den här coronapandemin. Alla är medvetna om det, men man är inte andligt medveten om vad det betyder. Nej, det handlar inte om lokal pandemi, alltså, utan en världsomfattande, en världsomfattande predikan kan man säga. För när man då öppnar Lukas 21 så ser man detta, och då förstår man den predikan som hålls över världen idag. Och de som läser Jesu ord och tror på Jesus, de förstår det. De som är andligt vakna. Andra tänker bara, ja, det är väl inget särskilt med det här, utan det här är ju bara en nyhet som förmedlas, någonting som händer. Nej, det händer därför att Jesus är mycket nära. Och jag tror att vi kommer att få leva med denna predikan och med denna pandemin ända tills Jesus kommer tillbaka. Det sker hela tiden nya mutationer. Man talar om att man måste kanske ha en tredje spruta nu efter som hjälper mot mutationerna. Och det är olika utvecklingar. Och det här har fortsatt. Ingen kunde i början av förra året tro när det började talas om det här. Och så blir det en nedgång på sommaren. Det är naturligt, och det kommer det säkert att göra också den här sommaren. Men det här finns kvar. Och vi får leva med detta. Och jag säger att då ska vi predika det här. Vi ska tala detta. Där har vi ett av tidstecknen. Och så får vi föra människor till Jesus. Halleluja. Detta är ju helt märkligt. Vi har aldrig upplevt en sådan världsomfattande pandemi i hela mänsklighetens historia. Ja, man undrar ju då vad som går åt för att väcka människor. Ja, men en gudlös, han har ju inte öppnat sin bibel. Men det har vi gjort. Och därför predikar vi detta. Det är en predikan som hålls dag efter dag. Och vi möter det, som jag säger, i nyheterna varenda dag. Men nu måste människor få höra budskapet om Jesu återkomst också. Så att de blir redo. Och då så upptäcker de behovet. Och då får vi bedja med människor. Ja. Jag läste här. Jag skrev ner några citat här. En känd kristen profil i Sveriges land. Han uttryckte det så här. Den församling som inte längtar efter Jesu återkomst, utan har helt slagit sig till ro i denna världen, den har somnat, säger han. Ett mycket känt namn. Den församling som inte längtar efter Jesu återkomst, den har somnat. Ja, hur är tillståndet i vårt land? Ja, och därför behöver vi bedja om denna andens ögonsalva. Vi behöver vara många nu som håller väckelsemöte i det här landet. Kallar det gudstjänst eller vad som helst. Men det är väckelsebudskap som ska innehållas i vilken en etiketten är i församlingarna. För det är faktiskt så att det är det som kommer att väcka det sovande. Ja, det har vi Jesu egna ord på. För då står det så här. Anskriet ljud. Det hördes ett rop. Brudgummen kommer. Då vaknade det. Och det är när vi predikar Jesu återkomst. Att han är på väg för att hämta hem sitt folk. Då sker det andliga uppvaknandet. Det har vi ordet på. Brudgummen kommer. Och vi vill ju ha ett andligt uppvaknande. Men då måste vi predika det budskapet som väckte. En del var det för sent. Men de andra vaknade och gick in i den himmelska bröllopsmåltiden. Vi behöver nu få se söndag efter söndag, helg efter helg, predikningar om Jesu återkomst i alla församlingar. Det skulle leda till ett andligt uppvaknande. Vi tar tillfällena. Hur kan vi vara likgiltiga inför detta? Om det är så allvarligt, andligt sovande. Och så allvarligt är det. Det är Jesu eget ord. Nu vill man inte höra så mycket allvarliga budskap. Men det är ju inte vad man vill, utan det är vad behovet är. Och därför predikar vi Jesu återkomst. Och vi behöver vara många. Och det är en del som har vaknat upp och börjat predika det. Verkligen. Jag skulle kunna ge verkligen fler exempel här. Men som gladde mig här. För övrigt i veckan här. Men jag hoppar över det. För det var också en känd, mycket känd kristen profil. Han skulle predika det här budskapet om Jesu återkomst i ett stort sammanhang. Ja. Varför predikas det inte? För vi har ju aldrig varit närmare Jesu återkomst än nu. Det kan väl till och med även den som bara rent intellektuellt kan kallt konstatera att så är det ju naturligtvis. Vi har aldrig levat närmare. Men jag citerade Frank Mangs förra gången och jag ska göra det också här ifrån hans bok här. Nu tappade jag titeln. Våra lampor slocknar heter den. Ja. Då skriver han så här. Han var andlig klarsyn. Han var en väckelsepredikant. Han väckte kristna. Han väckte syndare. Det är ju precis detta som vi behöver. Då skriver han så här. Men då sömnaktighetens ande lägrar sig över Guds församling, då tystnar talet om att Jesus ska komma igen. Jaha, det har vi sett. Sömnaktighetens ande råder, för nu har budskapet tystnat. Och som någon sa till mig på telefon, på 10 år hade den personen inte hört en predikan om Jesus återkomst. Det har tystnat. Knäpptyst. Ja. Och så säger Frank Mangs, man tror det knappt. Fast det står i Bibeln. Och tror man det, så är det bara teoretiskt. Ja. Det kan du fråga vilken pastor som helst. Ja visst tror jag att Jesus ska komma tillbaka. Ja visst, det står ju i Bibeln. Teoretiskt. Men inte det handlar om. Vi behöver inte ha teoretiska predikningar i pastorsutbildningen. Vi behöver ha levande predikningar som gör att varje person som utbildas till pastor har detta klart för sig. Så han kommer ut, eller hon, i församlingar och predika detta budskapet. Då har vi svaret. Vi har nyckeln, förstår ni, till ett andligt uppvaknande. Och då ska vi väl inte göra så att vi slänger bort nyckeln. Det är ett oerhört ansvar att göra så. Att vara tyst om Jesu återkomst. Då måste man pröva om sitt andliga liv. Ja, tillståndet är alltså mycket svårt här i Norden. Som jag citerade här. Och det är det i många sammanhang över hela världen. Det är ju därför Jesus talar om detta här i det 25 kapitlet. Men särskilt i västvärlden. Och nu ska jag citera en annan röst som ni känner kanske till, den kinesiske pastorn. Yan heter han, Yuan. Han skriver i boken Levande vatten så här. Och jag kan ju bara berätta. De flesta kristna känner ju till hur han var fängslad i fängelse i Kina. De hade slagit sönder hans fotled så han inte kunde gå. Han var misshandlad och han var inspärrad. Men så sa Herren till honom, gå ut ur fängelset. Och han kunde ju inte gå. Men när han då reste sig upp så var han helad. Och han gick förbi fängelsens vakter. Läste den här boken. Och nu är han ute. Så om du inte tror det så kan du ju se honom. Gud gjorde ett under. Varför gjorde han det? Ett mycket mäktigt under. Precis så som när Petrus befriade sig från fängelset i apostlagärningarna. Jo, det fanns ett syfte med det. Och det är det han skriver om här. Sedan jag 1998 fått flyktingstatus av de tyska myndigheterna började Herren öppna dörrar för mig att verka runt om i Europa och sedan i olika delar av världen. Från början förstod jag att en av anledningarna till att Gud låtit mig lämna Kina var att hjälpa den sovande kyrkan i väst att vakna. Så gör Gud. Så angelägen är han om våra församlingar i väst. Så han för ut honom. Han var ju brinnande, han var tänd. Och han mötte sömnaktighet. Han var ju häpen över vad han såg när han kom till våra församlingar. Han var andlig klarsyn. Han visste hur det var där borta i Kina. Där det var hängivenhet. Så att de bara var förföljda och allt möjligt. Men då förstod han, det är därför som jag har fått lämna Kina. För att hjälpa den sovande kyrkan i väst att vakna. Ja, där är vi nu. Och vi behövs allihop. Och du behövs, om du tittar på det här budskapet. Dela ut budskapet. Uppmuntra din pastor att predika det här. Gör det själv. Vittna, tala. Sprid väckande budskap. Det finns alla möjliga sätt att göra det på. Och du kan länka till YouTubes väckelsepredikningar som finns. Ja, hörrni, då så är det ju. Och det är ju faktiskt så här. Jag kommer att tänka på det här om dagen. När man läser i Nya testamentet så ser man gång efter annan budskapet, samma budskap. Om det kommer från Jesus eller i breven. Jesus han säger så här till exempel. Håll er vakna. Han ger detta budskap att vi ska vakna. För vi vet inte exakt när han kommer tillbaka. Så håll er vakna. Inte somna in. Utan att upprätthålla den andliga vakenheten. Paulus skriver, vakna upp du som sover. Efesbrevet är det väl? Och Romarbrevet, nu är det tid att vakna upp ur sömnen. Ja, det handlar ju inte om någon fysisk sömn. Det handlar om att vakna upp ifrån den andliga sömnaktigheten. Du kan slå och söka i en bibelkonkordans på ordet vakna och se hur ofta detta förekommer. I Nya testamentet och gör det så här betyder det ju att vi ska predika det. Det betyder att detta är ett behov hos det troende att hålla sig vakna, att vara vakna och inte andliga sömnaktigheten måste ge vika. Ja, och jag kan ta ytterligare ett exempel när Herren talar till församlingen i Sardes så står det vakna upp. Vakna upp, ja. Andligt uppvaknad och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Du har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot och bevara det och vänd om är det sista. Vänd om. Gud kallar nu sin församling att vända om. Och det är en del i det andliga uppvaknandet. Det är Jesu ord. Vakna upp, vänd om. Ta med det budskapet. Ja, tillståndet är faktiskt allvarligt. Och när man läser det här. Men vi har den helige ande. Vi fortsätter att beda. Vi ber om ett andligt uppvaknande. Upprätta bönelivet. I församlingar, i hemmen, överallt. Så att det blir just detta som vi behöver uppleva. Tiden går och snart kan det bli för sent. Ja, nu har jag predikat över texten här som är Jesu egna ord. Mycket allvarligt. Jag har refererat till de som har haft syner och drömmar om tillståndet. Jag har citerat här några kända då som har uttalat sig om det här. Ja, vad mer kan vi göra? Ja, jag kommer också att tänka på det budskap som David Wilkerson fick när han besökte Sverige 2004 var det. Och det var ju ett budskap som han fick direkt ifrån Gud. Han hade inte tänkt predika över det, men han fick det och han sa detta. Nu har jag fått det här budskapet och det är koncentrerat kring ett enda ord, apati var det, men sen la han ut texten och det går säkert att hitta den här predikan. Och då så sa han bland annat så här att Gud har en kontrovers med den evangeliska kristenheten i Sverige. Ja, och när Gud har det med oss evangeliska kristna med olika etiketter på, ja, då bör vi verkligen bäva och se till att denna kontrovers som Gud har med oss, att den klaras upp. Nu har vi hört Jesu. Vi hörde Guds tilltal genom sin tjänare David Wilkerson. Har det skett någon förändring? Det har gått nu 17 år sedan 2004. Tillståndet har inte blivit bättre, tyvärr. Det finns en bönerörelse som går liksom fram över vårt land på det området. Men om jag tänker de olika samfunden och så vidare har vi inte sett. Utan vi har bara sett hur de minskar år efter år. Inget andligt uppvaknande, inget omvändelse här. Den här apatin, bekvämligheten, liknöjdheten, ljumheten. Det är ungefär samma ord som apati. Med en gäspning så tar vi det lätt på vårt andliga tillstånd. Och det är det som gör att det finns en kontrovers med Gud här. Ja, vi får fortsätta att bedja och vi får fortsätta att ställa oss i Herrens tjänst. Är du kristen så har du en uppgift här. Vi behöver tydliga profetröster i det här landet som predikar Guds ord på det allvarliga sätt som det är framställt här i bibelordet. Och vi får bidra på olika sätt. Det kanske inte är så väldigt populärt, utan populärt. Det handlar ju inte om att vi ska söka och vara populära i människors ögon. Och jag kommer att tänka på Agaton Eslovs, denna väckelsepredikant. Som verkligen predikade allvarligt budskap. Som fick bedja med människor. Här i bygderna runt Vetlanda. Skaror. Jag tror det är hundratals med människor som blev frälsta. Han predikade himmel och helvete. Han predikade allvaret. Han predikade Jesus och vikten av att ta emot honom. Och han säger i en av sina böcker. Han är omtyckt av alla. Det är det sämsta predikantbetyg man kan få. För är man omtyckt utav alla, då har man strukit också folk med hos. Då kan man bli omtyckt. Men det är inte vår uppgift. Utan vår uppgift är att väcka Gud, hjälp oss. Hjälp mig. Hjälp oss alla. Åh, den mycket korta tid som kanske är kvar. Tänk om vi finge ett radikalt uppvaknande. Ja, det får vi om vi praktiserar den bibliska vägen för ett andligt uppvaknande. Det är ju inte så konstigt och man behöver inte komma ihåg så mycket av denna predikan. Men andlig sömnaktighet, sover man så behöver man vakna. Och behöver man vakna så behövs det väckelsebudskap. Då behöver vi skaka om, säga nu är det dags att vakna. Precis som det står här i bibelordet. Ja, och människor kommer att bli tacksamma en gång på evighetens strand. Därför att man väckte. För som sagt, en sovande vet inte om sitt tillstånd. Utan det är de vakna som har uppgiften att vara väckelseredskap och verka här. Ja, jag tror att jag inte ska säga mer här ikväll utan att vi får försöka ta till oss det här budskapet. Nödvändigt uppvaknande, uppvaknande. Det är det. Det är nödvändigt. Det är nödvändigt. Låt oss då förstå nödvändigheten av vad vi ska göra. Ja, käre Gud, hjälp oss. Himmelske Fader, vi beder till dig. Vi tackar dig för att vi får leva i den sista tiden. Herre, men det för också med sig att vi lever i den tid när det råder en andlig sömnaktighet. Du har själv talat om det. Och Jesus, vi kämpar med den på olika sätt, var och en, käre Gud. Men Herre, vi ber om nåd att vi inte somnar in nu. Käre Gud, håll oss vakna med din heliga ande. Berör vårt böneliv så att det kan flöda. Herre, jag ber. Åh, jag ber om ett genomgripande uppvaknande i hela svenska kristenheten. Och det är bara du som kan skänka detta. Men vi ber om det. För det är ju nödvändigt att det får ske så vi får mötas, Herre, där hemma. För alla hade ju gått ut för att möta brudgummen. Men hälften var inte redo för det ögonblicket då du kom. Gud, håll efter möte i våra liv. Nu när vi avslutar den här samlingen. Gud, fortsätt att verka. Dag och natt. Dag och natt i våra liv. Gör vad det vill med oss. Bara vi inte somnar in och blir kvar. Herre, vi ber. Vi ber, Herre. I din kärlek vill du väcka oss på olika sätt. Och jag tackar dig för att det är din kärlek som gör det. Och jag bara prisar dig, halleluja. Din helige ande hjälparen som vill hjälpa oss att vara vakna. Jag ber om den i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov. Jag ser det som en väldig utmaning att få leva i den här tiden. Med denna sömnaktighet. Jag vill inte ge upp och jag hoppas inte du det heller. Utan se det som en utmaning. Tala med människor. Väck dem. Ja. Och se det så stort att förmodligen så kommer många av oss inte att behöva lägga sig i en grav. Kanske inte en enda av oss. Utan vi får se skynbrister. Ja. Jag är så trött på alla bortförklaringar av detta. Och nedtonandet av Jesu tillkommelse. Och uppryckandet och alltihop det här. Ja, det är bara tecken på sömnaktighet. Den accepterar vi inte. Den tar vi inte till oss. Vi tar till oss Jesu budskap och går stad i hans namn. Amen.